Om ni kommer ihåg så har jag under hösten talat några gånger om nya livet, om att låta det nya livet växa. Och vi har talade först om vad det innebär att bli född på nytt. Det är när man ger sitt liv åt Jesus och Gud gör någonting nytt igen. Och så talade vi om saker som man kanske får genomgå för att man ska växa andligen. Hur livet kan växa. Och så idag tänkte jag att vi ska tala om att växa tillsammans. Det är nämligen så att jag upptäckte när jag förberedde det här att nästan alla de här sakerna som står i Bibeln om att växa, de står i sådana sammanhang där det handlar om församlingen tillsammans. Det visar sig att det är väldigt många saker som blir ogjorda om man försöker liksom ta sig fram på sin andliga väg helt ensam utan andra som tror på Jesus. Och det här, jag ska bara snabbt repetera lite av vad vi har talat om tidigare så att vi bara inte kommer in så där plötsligt. Vi har sagt att man måste enligt Jesus födas på nytt av vatten och ande för att se Guds rike. Alltså Gud måste göra någonting i ens liv för att man ska se det här som Gud gör ibland oss. Och så talade vi om dopet. Att dopet åskådliggör det som sker genom tron. Hur du begraver den gamla människan och uppstår till det nya livet med Jesus. Och genom anden föds du in i Guds folk. Det är Gud som gör någonting där. Och så sa vi att det var viktigt med bönelivet och vad man gör med Guds ord för om det nya livet ska växa och bära frukt eller om det dör. För det finns väldigt mycket som vill ta bort det där nya livet som har blivit fött i oss. Och så talar vi om hur det nya livet blir uthålligt och starkt när du delar både glädje och sorg med Gud. Dina prövningar blir en möjlighet för det nya livet att växa. Det är inte bara när det går lätt och fint som det nya livet finns där, utan det finns där också när det är tungt. Och att du bevarar tron i prövningen innebär också en seger i den osynliga andevärlden. Guds barn som är födda på nytt, de är födda till ett levande hopp i evigheten, men också kallade att göra en positiv skillnad för andra här och nu. Det vill säga att bära frukt helt enkelt. Så långt kom vi förra gången. Jag tror att det var i oktober vi pratade om det här. Därför så ville jag lite ta med i korthet. Men pånyttfödelsen kan få vara början eller starten på ett fascinerande liv i andlig tillväxt och mognad. Gud har väldigt mycket i beredskap för dig när du tar emot honom. Det är bara början. Det är som om skaparens DNA finns på något vis där i det där nya livet i dig. Och det väntar bara på att få utvecklas. Vi ska läsa Efeserbrevet 4 och 22 till och med 24. Där säger Paulus så här. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Skapad till likhet med Gud. Det finns någonting av Gud där inne när du har tagit emot Jesus som din frälsare. Och förnyelsen som det talas om här, det är en process som pågår hela livet. Alltså församlingen som är ingen färdig produkt och ingen av oss är färdiga. Utan det här är någonting som fortsätter hela livet. Och målet är liksom att Guds egenskaper från det här nya livet ska få genomsyra hela oss. Allt vad vi gör, allt vad vi är. Och det är Jesus som har visat det bästa exemplet på vad det är som händer när Gud bor inom oss. Jesus visar vart förnyelsen kommer att leda i praktiken. Ingen av oss är som Jesus, men han har visat modellen. För det står att i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Enligt Paulus i Kolosserbrevet. Hela gudomen bor där i kroppslig gestalt. När du blir född på nytt och börjar växa, så handlar det inte bara om dig och Gud. Hur du liksom växer i din kunskap om Gud och hur du liksom blir mer, får mer av hans egenskaper och sånt. Allt det där finns med. Men det handlar lika mycket om dig och andra människor. Inte bara dig och Gud, utan dig och andra människor. Det är där som det kommer fram, det här nya livet. Och Bibeln tar som ett exempel att den här församlingen, den är som en familj. Det är en av bilderna som finns i Bibeln. När du föds på nytt föds du in i en ny familj. Där Jesus är din bror och Gud är din far. Och det är intressant det som Gud gör. Vi hittar ofta motsvarande i naturen eller i det fysiska livet. Samma saker finns i det andliga. När du föds så behöver du en familj. En människa, en liten baby som föds klarar sig inte på egen hand. Och de flesta djur som föds och är små så klarar sig inte på egen hand. Och så är det också med oss människor. Vi behöver, när vi är födda på nytt, så föds vi in i en familj där det finns sådana som kan hjälpa oss i början. Och sen, det märkliga är att sen är det ju precis som i familjen också, att sen börjar man ta större ansvar. Man får lära sig att städa och diska och hjälpa till där hemma. Och till slut så har man en egen familj som man ska ta hand om. Så det här går igen liksom. Och Guds familj, den består ju av alla som har kommit till tro på Jesus. Kyrkan, den världsvida församlingen, omfattar alla Jesus troende. Och jag tror att det är bra att vi har den bilden. Ibland så ser vi liksom att nu är det vi här som är församlingen. Och nu är det vi här som är den här bönegruppen och det är bara vi. Men att faktum är att Guds familj är väldigt stor. Och vi kan få hjälp från många håll. Vi möter Guds familj i våra bönegrupper, i församlingar som den här och i samfund. Och det här är någonting som är väldigt viktigt också enligt Hebreerbrevet. Där står det i Hebreerbrevet 10 och 24 till 25. Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra egna sammankomster som en del har för vana, utan uppmuntra varandra. Detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Det här är inte ett ord som vi ska ta en väldig stress över att oj, oj, liksom jag måste vara med hela tiden och överallt. Och liksom. Men det är en väldigt positiv sak att vi, det här som står här, ger akt på varandra. Det är inte att vi ska liksom kolla, åhå, sköter han sig, sköter hon sig. Den associationen får vi inte, ska vi inte få när vi läser det här, för att ge akt på varandra. Det är liksom att kolla, hur är det med henne? Hur är det med honom? Hur kan jag hjälpa henne? Vad behöver hon? Vad behöver han? Det är den typen av gemenskap vi är här för. Och vi uppmanas att uppmuntra varandra. Till vad då? Till kärlek och goda gärningar. Uppmuntra varandra. Alltså, jag vet själv att nästan varje steg som jag har tagit, som på något vis har fört mig framåt i min tro, så är det någon annan som har uppmuntrat mig. Hör du, Stanley, du skulle säkert kunna göra det här. Jag minns så väl när pastor Kenneth Grönros en gång sa till mig: hör du, Stanley, du skulle nog kunna börja predika du också. För jag hade alltid sagt sådär, liksom, jag är ljudtekniker och jag arbetar med mina händer och det är min kallelse. Och därför får jag till Afrika och lärde dem att sköta tekniken där. Men så var det var en gång faktiskt när vi fot i Afrika, så var jag tvungen då att tala lite för det. Ja, sådär som man gör i avskedsmöten. Och så sa Kenneth till mig: hör du, Stanley, jag tror nog att du skulle kunna börja predika också. Jag tror faktiskt det, sa han till mig efter mötet. Jaha, liksom, tänkte jag. Men det där blev kvar liksom. Och det var första gången jag började tro att jag kanske skulle kunna predika någon gång. Och på samma sätt är det du och jag. Vi behöver uppmuntra. Och vi kan ge uppmuntran. Alltså, det är så otroligt viktigt när du ser att någon där skulle vilja göra någonting men inte vågar. Någon skulle vilja för första gången kanske be högt i församlingen. Eller hjälpa, ge sig in i något hjälparbete. Står och tvekar. Men om du är där och kan uppmuntra. Det där skulle du passa för. Det där är din grej, tror jag. Det är det enda kanske du behöver säga. Liksom, men när det är från Gud så blir det uppmuntra. Så vår uppgift är att uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Och jag sa redan att Jesus, han liksom visade hur det här livet fungerar när det nya livet liksom växer i oss. Jesus visade att Gud är god. Jesus visade med sitt liv att Gud är självutgivande, villkorslös kärlek. Det är liksom Guds egenskap. Och Gud är ljus och rättfärdighet. Och det är till det här som anden vill forma oss. Det är det här som Gud vill att ska hända i våra liv. Och hur ska det då gå till? Jag menar, inte är det så lätt att bli som Jesus, så där bara. Och som jag redan sa, när jag började studera, hur ska det gå till egentligen? Hur ska man växa? Hur ska man, liksom, hur ska Guds egenskaper få liksom komma in i mitt liv? Då såg jag det här att överallt där det står om sådana saker så står det också om församlingen. Det står också om gemenskap. Och jag tänkte, inte är det ju, det kan ju inte vara bara en slump att det liksom, de finns alltid i det sammanhanget. Om vi går till Efesierbrevet 4:11 till och med 13, där står det: och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta det heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vad är det vi ser här? Jo, tillsammans bygger vi upp församlingen. Kristi kropp, som det talas om, är en annan bild på församlingen. Tillsammans gör vi det. Tillsammans når vi fram till enheten i tron, står det här. Tillsammans når vi fram till den fulla kunskapen om Guds son. Vi behöver varandras hjälp för att komma fram till olika saker. Jag har fått ut så mycket av att sitta och diskutera på kanske en vanlig bönesamling eller någonting. Så är det någon gammal broder eller syster eller någon ungdom som säger någonting som jag aldrig har tänkt på. Så när jag går hem och läser i min bibel så liksom växer jag. Så får jag någonting nytt. Och tillsammans mognar vi och blir helt uppfyllda av Kristus. Står det. Och Efeserbrevet 4, 14-15. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Alltså tillsammans kan vi komma till ett läge där vi inte längre är barn. Utan vi får, vår tro får en sån där fasthet. Att det blåser alla möjliga trender och folk påstår en massa saker som inte stämmer med ordet. Men vi håller fast vid kärnan. Och jag tror att vi kan hjälpa varandra till det. För det är lättare för en människa att vingla iväg någonstans än för en hel grupp. För det finns alltid någon som har fattat att det där är fel håll. När vi håller ihop så har vi mycket lättare att liksom hållas på vägen och inte kastas hit och dit. Vägen att bli Guds avbilder är att uppfyllas av Kristus. Att växa upp till honom som är huvudet för församlingen, står det här. Ju närmare honom vi kommer i vårt växande, desto närmare kommer vi också varandra i Kristi kropp. Det är min erfarenhet i alla fall. Liksom, människor som har mycket med Gud att göra, de blir inte enstöringar som liksom springer iväg någonstans, utan på något vis så kommer de och kopplar ihop med andra människor. Det tycker jag är ett ganska tydligt kännetecken för en människa som har med Gud att göra. Och det här när vi då växer tillsammans. Det finns en väldigt viktig aspekt i det här med att växa, nämligen att växa i kärlek. Det vill säga, om vi ska börja likna Gud, om vi ska fyllas av Gud, så kommer det kommer att leda till att vi börjar vara som Gud när det gäller kärlek. Alltså att älska varandra, att behandla andra människor rätt. Och första Korinthierbrevet 13 talar ju om kärleken. Där finns väldigt många bra saker. Att kärleken är tålig och mild. Kärleken avundar sig inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den uppför sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allt, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig. Alltså, kärleken i Bibeln, det är viktigt att säga, det är inte en känsla. Det är inte någon sån här Hollywood-kärlek, vet ni, som man bara inte kan stå emot, man liksom flyger iväg. Utan kärleken i Bibeln, det är någonting praktiskt och handfast. Det är ett sätt att vara mot varandra. Att förhålla sig till andra människor. Och att handla. Det är därför som Jesus kunde säga i Johannes 13:34. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alltså, ett bud, jag menar, ett bud kan ju inte vara att man ska känna kärlek, va? Om någon säger du ska tycka om den där blomman liksom. Du kan inte, om du inte gillar den och tycker att den är fin, så det är ingen som kan liksom ge ett sånt bud att du ska tycka om den där. Liksom, det är inte på det planet. Men om kärleken är ett sätt att förhålla sig och att handla, så kan man lyda budet. Om kärlek är att hjälpa någon som är i nöd, så kan man säga att det är, hör du, hjälp honom. det är på det planet som kärleken i Bibeln rör sig. En praktisk kärlek. Jesus är vårt föredöme. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Vad gjorde då Jesus? Jo, han gav sig själv för andra. Det var liksom hela hans liv gick ut på det att inte sätta sig själv framför andra. Han hade ju allting, men han offrade sig, han gav sig själv för att hjälpa andra. Församlingen, det är en plats där vi får ta emot och lära känna Kristi kärlek. Men det är också en plats där vi får leva ut hans kärlek till andra. Just i praktisk omsorg. Det står om de första kristna. Oj, där var en ton. Sådär. De första kristna i den första församlingen i Jerusalem efter pingstdagen, så står det i Apostlagärningarna 2:41-42 att de som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring 3000. De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Det var de här fyra sakerna som liksom kännetecknade dem. De tyckte om att lyssna på Guds ord, apostlarna undervisade. Och så hade de gemenskapen. Som i Bibel 2000 så är det översatt med den ömsesidiga hjälpen. Den inbördes hjälpen. Alltså jag tycker egentligen bättre om det, därför att gemenskap, det får ibland en så här mysfaktor över sig. Att man sitter runt elden liksom och håller varandra i handen. Och det är jättebra, va? Men att åtminstone för mig som man så verkar det lite mesigt, att är liksom, vad är poängen? Men den inbördes hjälpen, det är någonting helt annat. Alltså att jag försöker ha ögonen öppna, att är det någon som behöver något särskilt? Är det någon som behöver mig? Ska jag lyfta någonstans? Behöver jag vara på plats någonstans? Just med mina gåvor. Så att förutom allt det där som vi brukar göra här i gudstjänsterna. Bibelundervisning, brödsbrytelse och böner. Så var det här med den inbördes hjälpen. Och i Jerusalem så var det faktiskt så att en del hade det jättesvårt. Så de gjorde ju så att de sålde allt vad de hade och så hade de liksom egendomsgemenskap för att de som hade så svårt skulle få vad de behövde. Det var den situationen. Men att det är det som också ligger i det här ordet gemenskapen. Den inbördes hjälpen. Och jag har liksom en sån här bön att vår församling här ska få vara på det viset att vi faktiskt har blick för när någon behöver någonting som jag kan ge. Alltså. Men jag har någonting som min bror eller syster behöver. Det är liksom en sån här bön som jag har att vi skulle få vara ett exempel på att man kan leva på ett annat sätt än vad den här världen gör. Där man alltid ska ta sitt, ta för sig, men ofta glömmer vad min granne behöver. Och jag tror att det här är ett sätt som vi kan förhålla oss till varandra i församlingen, men också till andra människor som kanske inte känner Jesus. Men att på det här sättet så kan vi visa det som Gud faktiskt vill visa för människorna, att det går att leva på ett annat sätt. Det finns en annan verklighet. Paulus skriver i Efeserbrevet att genom att växa i Guds kärlek blir vi uppfyllda av all Guds fullhet. Det vill säga, Gud liksom fyller upp oss. Och det är precis det som står om Jesus, som vi läste om, att han var, i honom bodde hela Guds fullhet i kroppslig gestalt. Efeserbrevet 3:16-19 så står det så här. Paulus skrivet i Efesierna. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Uppfyllda av all Guds fullhet. Det är liksom det som Gud har tänkt när vi blir födda på nytt. Så är det liksom det här han vill fylla oss med. Sin kärlek, sitt sätt att se på andra. Hans sätt att handla mot andra. En annan naturlig utveckling när du har fötts på nytt, det är att du får din heliga ande och du får kraft genom anden att göra olika saker. Vi brukar ju ganska ofta läsa i första Korinthierbrevet 12 om andens nådegåvor, det vill säga gåvan att profetera och att tala i tungor och att bota sjuka, utföra kraftgärningar och så vidare. Där finns 9 stycken uppräknade. Men det är väldigt intressant att om man läser lite bredare det där sammanhanget. Att det inte är alls menat som en slags lista på saker som man kan få göra. Utan den är bara liksom på något vis nästan som en bisats i ett sammanhang som handlar om andens enhet i församlingen. Alltså det är församlingen då igen. Liksom det här berömda stället behöver läsas i sitt sammanhang. Anden är given till nytta för ett sammanhang. Inte bara för mig som blir uppfylld. Så det är Gud som ger oss allt det här. Och enheten i församlingen är viktig. Det är viktigt att vi håller ihop med varandra för att vi ska kunna växa. Alltså nu kan vi liksom säga jag behöver inte de andra. Jag klarar mig. Men praktiken har verkligen visat att det inte är en framkomlig väg helt enkelt. Och även om du kanske inte behöver just nu, tror du, den här hjälpen, så kanske du behövs. För det finns alltid någon som behöver dig. Det du är och har passar in på någonting. När du är med i församlingen. Det står vidare i Efeserbrevet 4:16 att från Jesus får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop. Hur då? Jo, genom det stöd som varje led ger. Allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Lägg märke att det står inte bara som vissa leder ger. Eller allt efter den kraft som är utmätt åt vissa människor. Det står den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Alltså om inte du har fått gåvan att profetera, om inte du har fått gåvan att driva ut onda andar eller bota sjuka, men du har fått någonting. Alltså varje särskild del, det finns kraft som är utmätt åt dig. Du är kanske bra på att ordna, bjuda in människor. Du är kanske den som kan ta första steget att ta kontakt med en människa som behöver Jesus. Som du ser att den här människan mår inte bra. Men det här som vi har, som jag har, skulle kunna hjälpa den här människan så mycket. Då behöver du inte vara så märkvärdig, men du har fått kraft. Och du kan be om kraft att utföra den där saken som du liksom känner att det här behöver göras. Det här behövs.
Varje del är viktig för helhet.
Och du behöver också de andra. För att hela församlingen ska kunna växa upp och bli det som Gud har tänkt här i världen. När varje medlem i församlingen förstår sitt speciella värde, då växer församlingen. Då växer vi tillsammans. Vi får inre tillväxt i mognad, i kärlek och kraft. Och vi kan också tala om för andra och att här finns någonting som Gud vill ge. Och vi kan få genomslagskraft i världen runt omkring oss. Vi kan göra en skillnad både här och i andra länder och på olika platser. Och så växer det nya livet på olika sätt. Det var ungefär det som jag hade idag här. Vi ska ta en liten, som jag brukar alltid göra en liten repetition. Så att vi kommer ihåg lite. Alltså att växa andligen, det lyckas inte utan den familj som kallas Guds församling eller kyrkan och omfattar alla Jesus troende. Församlingens mål är att hjälpa varje medlem att bli uppfylld av Jesus och förvandlas till Guds avbild, vilket var meningen med att människan skapades. En stor del av de bibelverser som talar om andlig tillväxt och mognad visar sig finnas i sammanhang som handlar om Guds församling. Vi mognar bäst tillsammans. Och vårt andliga växande handlar om att växa i kärlek, eftersom Gud är kärlek. Det är tillsammans med alla de heliga vi når målet att uppfyllas för Guds fullhet. Du får kraft utmätt åt dig av Gud för vissa uppgifter. Du behövs för att hela församlingen ska växa upp och bli det Gud har tänkt. Så växer och sprids det nya livet i världen.